Jag heter Sandra, jag är tvångsmässig överätare.
Hej Sandra.
Hej. Jag tänkte prata lite om mötenas betydelse för tillfrisknande och hur det har varit för mig med vad mötena har betytt då. Och jag vill bara säga direkt att återigen så hade jag inte planerat någonting för det här. Alltså jag vet inte riktigt vad jag tog mig på mig liksom. Men i morse så lyssnade jag inåt och bara så här, ja, nej men tillit. Det som ska sägas, det kommer sägas. Och jag fick så här stolpat upp lite så som jag kommer utgå ifrån. Och jag tänkte börja dra lite kort min live story. Jag vet inte, det var nu någon som hörde den igår när jag pratade på KIA-mötet där. Men jag drar den lite kort. Jag har varit tvångsmässig överätare, sockerberoende, haft en problematisk relation till barn sen så länge jag kan minnas, sen barnsben. Jag kommer ihåg att de här tydliga känslorna av skam, när börjar man minnas från början? Ja, jag gissar att det är typ en 3-4 år eller någonting, när jag började gå och smygäta. Och där började min väg till ett liv i låg självkänsla, skam. Bara känsla av värdelöshet, självförakt, bitterhet, självömkan. Jag är ett offer. Så har det varit för mig att leva innan jag hittade min lösning. Och att haft den här relationen då, att gömma, smyga och ljuga. Och jag fick någon delning till mig här under konventet att det har varit som att dela in det liksom, att äta ju det offentliga och sen äta i smyg. För så har det varit, och det är jag väldigt tacksam för idag, att jag inte har det så längre. Utan att idag så äter jag min mat liksom så öppet. Jag behöver inte tänka på det mer. Men som sagt, det började väldigt tidigt för mig. Och jag tränade också. Simmade när jag var liten och började tidigt och visade talang och blev skitduktig. Och då blev det ju prestation där. Och jag tränade 8-10 gånger i veckan. Och jag kommer ihåg att mina föräldrar som fortfarande gav mig allt det där jag ville ha i form av sötsaker. Sa till mig samtidigt liksom, som jag fick det här. Att ja, men det är tur att du tränar så mycket, för annars hade du varit jättetjock. Och det blev så här. Ja, jag ser ju liksom att orsaken till varför jag har den här sjukdomen, det vet jag inte. Men jag vet att troligtvis är det medfött, eftersom det visade sig så tidigt. Och miljön har inte hjälpt mig i alla fall. Jag har fått så det räcker. Så. När jag slutade träna så på grund av skador och så i mina tonår, så gick jag ju upp jättemycket i vikt väldigt snabbt. Dels för att jag inte rörde på mig på samma sätt, men också för att jag då helt plötsligt så hade jag ett tomrum. Då presterade jag inte längre. Tappade min identitet där. Och då, hur ska jag fylla det då? Jag hittade ju maten, verkligen så. Den fick en ännu mer betydelsefull roll i mitt liv. Så jag ökade jättemycket i vikt. Och där började min viktnoja liksom. Och jag försökte kontrollera den på alla sätt jag kunde. Och så när jag fortfarande liksom var barn, alltså tonåring, så gjorde jag det genom att helt enkelt inte äta mat. Utan jag åt det jag ville äta, och det var sötsaker för mig. Jag uteslöt maten helt. Sen har det varit liksom, i takt med att jag blev äldre och så har det liksom varit att jag har testat på alla viktminsknings strategier, metoder. Som har funkat, men jag har ju redan när jag har börjat med de här viktminskningsgrejerna planerat för hur jag ska äta sen igen. När jag väl är färdig liksom. När jag har nått mitt mål att gå ner de här kilorna, då kan jag börja äta igen. Men då har jag ju kontroll. Jag ska inte låta det gå överstyr den gången. Så, den tanken har ju alltid funnits där. Jag har ju inte haft någon kontroll, det förstår ju ni. De här besluten som jag har tagit gång på gång har jag aldrig kunnat hålla dem liksom. Det jag har gjort är helt tokiga saker liksom. Alltså jag har ju käkat. Alltså jag har ju frossat. vad heter det, passed out, alltså däckat liksom, för att jag har ätit så mycket och verkligen däckat i känslan av att aldrig mer. Och sovit någon timme, vaknat. Nej, men om man skulle ta en runda nummer två liksom. Ofta så har jag då fått gå till soporna, för jag har ju hunnit slänga det som jag inte skulle äta mer, som jag verkligen lovade mig själv att aldrig äta mer. Gå till soporna, ätit upp, eventuellt gått och köpt nytt. Ja, ni vet hur det är. Ja, massa tokerier liksom. Sen blev jag gravid och då var det ju en free pass till att nu kan du äta även i det offentliga rummet på ett annat sätt. Och i det privata smygande. När jag var gravid så mådde jag jätteilla i början av graviditeten och kräktes väldigt mycket. Jag kräktes under hela graviditeten. Och det här graviditetsillamåendet fortsatte under amningen tydligen, trodde jag. Men jag började ju liksom att framkalla de här kräkningarna efter 3 månaders graviditet. Men intalade mig själv att det var för att jag var gravid. Men jag stoppade liksom min tungskrapa i halsen efter att jag hade varit och ätit. Så då började jag kräka. Det hade jag aldrig gjort innan jag blev gravid. Mitt förändrande ögonblick var när min dotter precis hade börjat krypa, åla. Alltså ta sig fram för egen del. Jag var inte närvarande när jag var föräldraledig under den första tiden. Liksom jag satt som i en koma. Jag åt och satt i soffan och tittade på tv och ammade typ. Följde mitt barn. Men inte mycket närvaro. Som sagt, fokus var på maten. Vid ett tillfälle där då, så när jag ligger efter att ha frostat massor, så ligger jag och spyr upp det på toalettstolen. Och tårarna bara rinner liksom av att kräka. Så, jag kommer ihåg när jag kollar mig i spegeln liksom, att mascaran bara låg som en zebra så här över kinderna. Då ser jag i alla fall när jag ligger där att min kropp, att min dotter, hon kommer krypande liksom utanför dörren, för dörren är öppen. Och då fick jag liksom se mig själv utifrån på något vis liksom. Då såg jag hur sjukt det var. Det var första gången som jag kunde se på riktigt hur sjukt det var liksom. Det här är den bilden som jag förmedlar till min dotter om mat. Och då bestämde jag mig igen så där för att nej, men nu får det vara nog på ett annat sätt. Liksom. Alltså, jag vill inte att min dotter ska få se det här. Och då tänkte jag faktiskt inte att jag bara skulle bli bättre på att smyga med det. Utan jag hade fått nog. Liksom. Men jag hade fortfarande ingen lösning. Några veckor efter det så läste jag en artikel i en hälsotidning. Som handlade om en kvinna som berättade min livshistoria. Det var så mäktigt. Hela den här tiden fram tills jag läste den artikeln så har det varit den här jävla kampen liksom, som jag har haft själv. Jag har varit själv i den kampen. Jag har inte ens släppt in mina nära och kära liksom, utan de har jag verkligen gjort allt vad jag kan för att hålla liksom, det inom mig. Där fattade jag att det finns åtminstone en till. För det är ingen som har intervjuat mig och skrivit en artikel, så att det måste ju liksom ändå vara någon annan som har de här erfarenheterna. Och stod det i slutet av den här artikeln att man kunde vända sig till någonting som heter OA. Så jag gick in på hemsidan. Det var mycket känslor att hitta hemsidan. Och jag hittade att det fanns möten. Blev jätteledsen att det inte fanns i Linköping. Men det fanns telefonmöten. Och den dagen så var det telefonmöte den kvällen. Så jag ringde till kontaktpersonen som stod där efter väldigt mycket vånda. Liksom att överhuvudtaget bryta en isolering som jag levt i så länge. Ringde den här kontaktpersonen. Och jag tackar från botten av mitt hjärta för det samtalet. För det sättet som jag togs emot med. Den värmen, den kärleken, den förståelsen gjorde att jag vågade ringa på mötet den kvällen. Idag är jag också kontaktperson för våra live-möten i Linköping. Jag älskar den serviceposten. Det är helt fantastiskt. Och jag kan verkligen rekommendera alla att liksom får ni möjlighet att göra den typen av service. Alltså det är värt det alla gånger om. Så många gånger det räddar mig liksom att få höra de här, att få de här nykomlingssamtalen. Men i alla fall, jag ringde på mitt första möte på kvällen där. Och det var, jag hade inte förstått det här med mute-knappen. Och jag hade ju en dotter som riskerade att gråta och så. Så att jag gick helt enkelt ut på uppfarten i baksätet av vår bil. Och satt och gömde mig där. I en timme och ringde in på det här mötet. Och jag, alltså, ja, jag har alltid velat stå i bakgrunden, inte vågat ta plats. Jag kommer ihåg, liksom, jag tror jag har delat om det tidigare på konventet, att förstår inte mig på sådana som har, liksom, har varit engagerade i saker och ting, liksom, sagt att ja, men jag kan göra det här, räckt upp handen om man får en fråga, liksom, eller vara med i elevråd, eller liksom, vara talare på sånt här, eller vara mötes. Alltså, aldrig, nej, alltså, alltid velat stå tillbaka. Jag delade igår om att jag hade alltid jeans och en vit t-shirt och gympadojor i hopp om att synas så lite som möjligt. Att inte ett endaste märke på tröjan eller liksom en rand här och där liksom ska utmärka mig så att jag syns mer. Jag vill att stå tillbaka. Så jag gick in med den inställningen att jag ringer in. För det hade jag fått höra att det är ingen som hör mig då. Ingen vet att det är jag som ringer. Så jag skulle hålla mig helt tyst. Och sen helt plötsligt så, efter att ha hört vi välkomnar dig i texten, så hörde jag mig själv liksom, hej, jag heter Sandra och jag kommer inte ihåg hur jag presenterade mig, men jag presenterade mig och jag fick det här rungande hej Sandra som jag får här med er. Och det var liksom, jag blev jättekänslosam när jag tänker på det, för det var liksom första gången som jag kände att jag tillhörde, att jag fick vara med liksom, för jag kände mig så udda liksom hela livet så. Att jag inte hör till. Och sen började jag tjuta. Precis som jag gör nu. Och det är liksom, det är helt underbart. Där började väl egentligen resan till mitt känsloliv på något vis. Att hantera känslor på ett annat sätt än att äta på dem. Att de får vara där. De är inte farliga liksom. Men jag delade och jag grät. Och det som mest fastnade i mig det första mötet var att mina svagheter som jag hade kämpat så hårt för att gömma var helt plötsligt min fördel, fick jag höra i Vi välkomnar dig texten. Att det är det vi förenas kring, våra svagheter. Att det blir styrka i gemenskapen. Ja, så hittade jag till mitt första möte. Och sen dess så har jag ringt. Jag ringde ungefär 3 månader på möten en gång i veckan. Det var så jag startade min resa i programmet. För det här blev ju mitt sätt att bryta isoleringen. Och mötena är ju min länk till OA. Det blev ju det. Jag hade inga live-möten. Kunde inte möta er annars. Kunde inte känna gemenskapen om inte jag ringde mötet. Liksom. Så det är länken till gemenskapen för mig. Länken till tillfrisknandet. Och länken till min högre kraft. Som har förändrats min definition av det. För i början var det gemenskapen. Kärleken jag möttes av. Förståelsen. Det var min högre kraft. Men i början var det liksom bara så jag jobbade i programmet. Jag kan dela om att så som det har varit är att jag, efter 3 månader i alla fall, så började jag jobba i stegen då. Då skaffade jag mig en sponsor efter att ha varit på i en annan typ av gemenskap kan man säga. Som riktade sig mot en aspekt av min sjukdom. Då fick jag träffa människor live och känna på den här att vi samlas kring någonting som vi har problem med. Efter det så kände jag bara nej, nu behöver jag bara så här, totalt släppa kontrollen. Jag skaffade mig en sponsor och började jobba i stegen. Och där är före efter för mig. På något vis. När jag började jobba i stegen då. Det här utvecklingen när det gäller möten. Så har jag kunnat känna jättemycket motstånd. Alltså till att gå på möten. Och när jag fick åtagen att jag var tvungen till att ringa ett möte i veckan. För så var det i början för mig. När jag fick min sponsor. Då var det så här, men nu får jag ju måsten på mig. Och då ökade ju motståndet ännu mer. Liksom. Att, jaha, men vadå? jag måste ringa på möte. Ja, men det blir skitjobbigt liksom. Vilken utveckling, säger jag bara. Alltså idag så känner jag att jag vill och jag behöver gå på möten. Och helst så vill jag ha ett varje dag. Om det så bara är liksom kvartsmötena vi har på morgonen eller på kvällen. Bara att få checka in återigen i länken. Liksom, till, alltså mötena är länken till att komma ut ur isoleringen. Liksom. Så det har gått från måste till vill. Alltså jag älskar resan. Det är helt fantastiskt. Jag träffade på en annan tjej på telefonmöte en gång som visade sig bo i Linköping. Som stannade kvar efter mötet och pratade. Och då lyssnade jag bara på det mötet. Och jag stannade kvar och lyssnade på när hon pratade efter mötet. Och hon frågade, ja men alltså för det verkar inte finnas några möten här i Linköping, sa hon och så. Och jag bara, ursäkta mig, nu vill jag prata. Då tog det över liksom, då ville jag prata. Och då hittade jag liksom en oven här i Linköping. Och vi åkte på konvent tillsammans till Drakudden. Där blev vi väldigt inspirerade av de som har gått före. Om hur enkelt det är att starta möten. Om inte man har det på sin ort. Och vi åkte därifrån med att vi gör det. Så. Sen dröjde det kanske 2-3 månader innan vi gjorde det. Men... innan vi verkligen bestämde oss för att göra det. Och det gick till så att vi påbörjade vår... vi hörde oss för, liksom. Vi hade fått jättemycket med oss. Massor med tips från Drakudden. Så. Gör det enkelt var det viktigaste som vi fick tipset om. Liksom. Gör det enkelt. Det enda som krävs är 2 personer. En lokal. Det kan vara i hemmet. Mötesordningar finns. Den kan man ta vilket som helst. Den kan man ta från... liksom mötesordningarna vi har till telefonmöten eller vad som. Man kan få ett startpaket från sin IG-grupp om man bara skickar ett mejl. All den här informationen står på hemsidan. Det är så enkelt. Så vi gjorde så att vi började se oss om efter en lokal. Och hittade en lokal. Och där fick vi också vår tredje OA-medlem Linköping som han ansluter sig och hjälpa till, kom en extrem servicevillighet, alltså det är en sån kraft i när man hör det här liksom att ja, men ska vi inte starta live-möten så vi har dem så man alltså, kan se varandra, alltså den här servicevilligheten som kommer av det, ja, för den här nya medlemmen liksom bara så här, vad kan jag göra, och det var så häftigt liksom, att direkt så, vad kan jag göra. Så tillsammans så såg vi till att vi fick fram en möteslokal. Och den 11 mars förra året så hade vi vårt första live-möte i Linköping. Och vi var 3 personer. Det har blivit möte varje måndag sedan dess. Jag tror det kan vara kanske 2-3 gånger som vi bara var i 2 stycken. Men... vi har nog haft en 15-20 olika besökare. Liksom. Vissa har stannat kvar och vissa har inte stannat kvar. Jag skulle säga att vi är en basgrupp på ungefär ja, kanske en 5-6 som kommer. Liksom. Men på bra möten, vi har alltid bra möten. Men på riktigt, den här, när man känner kraften av en större gemenskap så kanske vi är en 8-9 någonting. Ja, det är magiskt. För mig så har det blivit jätteviktigt. Det är mitt hemmamöte, som jag kallar det då. Det är där jag lägger jättemycket service-energi. Telefonmötena är fortfarande ett jätteviktigt komplement för mig. Som sagt, det räcker inte med ett möte i veckan längre. Men det finns en otrolig kraft i att återigen alltså att få se. Som att få sitta här i samma rum som er, liksom. Det är någonting annat. Det gör det också svårare för mig att gå med min sjukdom som fortfarande vill isolera mig. Ringa in på ett möte där jag vet att det bara är ett pling pling. Så nu kommer det in någon ny. Men ingen vet att det är jag. Då kan jag så lätt sitta i tysthet. För ingen vet att jag sitter där i tysthet. Men sitter jag här och väljer liksom att isolera mig, alltså det känner jag inte lika bekväm med. Utan jag har lättare att inte gå med i mina rädslor, liksom att dela och dra mitt strå till stacken liksom, när jag är på live-möten. Ja, tack. Och vad var det jag tänkte mer? Jo, jag kan bara säga att vi skaffar den här lokalen. Vi skaffar det här startpaketet. Där har man all information liksom. Sen behövde man registrera sig till OA Sverige och till Världsservicekontoret. Och det är bara att skicka ett mejl. Att nu finns vi. Det här alltså den här dagen, den här tiden. Så det är liksom ingenting som är svårt att göra. Det är väldigt, väldigt enkelt. Sen började vi, så som man kan sprida att vi finns. Vi satte in notiser i lokaltidningen. Det kom ju på hemsidan, nytt möte. Delade på telefonmötena. Vi fick en OA-medlem ganska snabbt som hittade till oss från en delning. Någon hade hört på ett telefonmöte att det hade startat i Linköping. Hon bodde i Linköping, hade ingen aning om det. Men fick höra det av någon annan OA-vän långt bort i landet liksom, som hade hört det. Det är så häftigt liksom, hur vi kan vara den här djungeltelegrafen, säger man. Även hur vi kan sprida det liksom, till varandra. Sen började vi också sätta upp OA-lappar. Jag tänkte att man kan göra det väldigt enkelt. Så här, liksom. Lappar på anslagstavlor överallt. Tanken är också, det finns ju nu en kommitté för information till allmänheten. Som bland annat kommer, vi satsar på att göra någon typ av sån här och lägga upp på hemsidan. Så att alla som har live-möten bara kan fylla i sina tider för möten. Och bara slå upp det överallt så att vi kan nå ut till fler liksom. Men har hållit det väldigt enkelt på det viset. Nu inför konventet så har vi gjort så att vi har kontaktat tidningar. Och försökt få napp liksom på om de vill sprida budskapet. Och så vårdcentraler lika så, behandlingshem. Ja. Men sen är det ju viktigt att man ska hålla mötena vid liv och i tillfrisknande. Det är ju liksom, man kan inte bara starta och sen. Utan att det krävs liksom att man engagerar sig så. Det kräver tid. Och jag kommer ihåg att en förändrande delning för mig var att någon delade om att vi har alla samma tid. Det är inte min tid. Vi delar på tiden, vi har lika mycket av den. Vi väljer bara att prioritera det annorlunda, alltså olika. Och för mig så är det viktigt att avsätta den tiden liksom, till mitt tillfrisknande genom att gå på möten. Och sen så en annan sak som jag också får till mig i en tidigare delning. Gå på möte för någon annans skull. Jag hörde, det var någon som sa, gå på 4 möten i veckan. 1 för dig själv och 3 för de andra. Vad händer om det kommer en nykomling till Linköpingsmötet en måndag när jag tycker att nej men det är så synd om mig, jag är trött, bla bla bla. Okej, tänk om alla tänker så. Tänk om nykomlingen står där, det inte blir något möte. Då har vi liksom kunnat, en som fortfarande lider, som kan gå miste om hela sitt tillfrisknande. För att, det stod att det fanns en gemenskap, jag hittade ingen. Liksom. Så tänker jag när mitt motstånd faller på. Vill jag inte gå för mig själv, då är det ett möte som jag går för någon annans skull. Liksom. Och hur man ska hålla det vid liv också tänker jag är liksom, att det är viktigt att vi, som tradition 5 då, säger att vårt huvudsakliga syfte är att föra budskapet vidare om tillfrisknandet. Så det är viktigt att man håller mötena i tillfrisknande. Att det inte blir ältande utan att man håller sig liksom till OAs lösning. Och det har vi så enkelt genom att hålla oss till traditionerna. Det står så tydligt och de är så viktiga. Och jag tänker att jag vill faktiskt läsa traditionerna. För jag tycker att det är viktigt. Så jag läser dem här. Tradition 1. Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand. Personligt tillfrisknande beror på sammanhållningen inom OA. Jag har bara skrivit en liten egen kommentar om att här handlar det om att det är inte längre det som jag vill som är det viktigaste. Liksom. Utan att det blir, jag behöver lyssna in hela gruppen. Liksom man gör det av en större orsak än för sig själv bara. Så Tradition 2 säger att för vår grupp finns bara en yttersta auktoritet, en kärleksfull Gud, så som han kan ta sig uttryck i vårt gruppsamvete. Våra ledare är blott betrodda tjänare, de styr inte. Och det här är jätteviktigt, tänker jag, för då är det liksom att ingen är mer oa än någon annan. Nykomlingen som kommer på första mötet är lika mycket oa som gamlingen, liksom. Tradition 3, det enda villkor för medlemskap i oa är en önskan att sluta äta tvångsmässigt. Man behöver inte ens vara abstinent, liksom. Och det är det enda kravet. Det är så viktigt att komma ihåg, liksom. Varje grupp bör vara självstyrande, utom i angelägenheter som berör andra grupper eller oa som helhet. Och här fick vi lära oss jättemycket om gruppsamvetet, att det är gruppsamvetsbeslut, liksom, i vår grupp. Och sen att IG, och, alltså intergrupperna och SSR har varit ett otroligt stöd, liksom, i hur det funkar över, alltså, utanför vår grupp, så att säga. 5. Varje grupp har endast ett huvudsyfte, att föra budskapet vidare till en tvångsmässig överrättare som fortfarande lider. Och ja, det är ju för mig det viktigaste på något vis, liksom. Alltså, för hade inte budskapet spridits till mig så hade jag ju inte fått det här, liksom. Så jag tänker att det är verkligen det viktigaste, att vi inte längre gör det för oss själva, att vi får släppa själviskheten, liksom. Att det är faktiskt vårt huvudsyfte, att vi ska föra det vidare, liksom. Tradition 6 säger att en OA-grupp bör aldrig stödja, finansiera eller låna sitt namn till närbesläktade sammanslutningar eller utomstående företag. Så att inte problem med pengar, egendom och prestige avleder oss från vårt huvudsakliga syfte. Och det här hade jag jättemycket att lära, för det handlade bland annat om att inte dra in olika behandlingsmetoder, kostrådgivare eller, andra tolvstegsprogram, utan att det ska vara OA. Så att inte nykomlingen blir förvirrad av att jag pratar om en viss diet eller att jag är sockerberoende. Det finns massor med hjälp att få när man är sockerberoende. Det finns massa begrepp man använder inom sockerberoende. Men det suddar till det om jag använder det i OA, för det är inte OA, liksom. Tradition 7 säger att varje grupp bör vara helt självförsörjande och avböja ekonomiskt stöd utifrån. Och här är det ju, jag behöver investera i mitt tillfrisknande och göra så att jag behöver lägga i hatten så att vi kan betala hyran, så vi kan ha kvar våra möten, liksom, till exempel. Tradition 8, anonym överrättare bör alltid få bli icke-professionellt, men våra servicecentra kan anställa personal för speciella uppgifter. Och det är ju just det som är så fantastiskt, att vi är inte professionella här. Vi är bara tvångsmässiga överrättare som samlas, liksom. 9. IOA som sådant bör aldrig organiseras, men vi kan tillsätta styrelser och kommittéer för service som är direkt ansvariga inför dem de tjänar. Och det här är ju liksom att man slipper så mycket byråkrati. Det finns så mycket sånt att det ska styras och organiseras, liksom. Och det är återigen att det inte dimmar, liksom, från det huvudsakliga syftet, så. Tradition 10 säger att anonyma överrättare tar aldrig ställning i yttre angelägenheter. Alltså bör OAs namn aldrig dras in i offentliga tvister. Alltså att OA står inte för någonting, utan det är handlingsprogrammet OA. Det står i OAs 12 och 12 vad programmet är. That's it, liksom. Det tar inte, står det inte med i den, så finns, så är det ingen som OA står för, liksom. Tradition 11. Vår policy för kontakt med allmänheten grundar sig på dragningskraft snarare än på marknadsföring. Vi bör alltid bevara den personliga anonymiteten i förhållande till press, radio, film och tv och andra offentliga medier. Här var det svårt för oss att veta hur man skulle tänka kring anonymiteten för att sprida budskapet om att vi finns. Fick jag veta att det finns två olika sätt, om man till exempel vill ha någon artikel i en tidning eller så. Att man, antingen kan man gå ut med namn och alltså hela faderuttan med liksom bild och allting och säga att så här har det varit för mig med maten, men då kan inte jag prata om OA. Då kan jag ha det så som det var i den här artikeln som jag hittade, att på slutet så kan det vara adressen länkad till OA. Alternativ 2 är att man inte har bild och namn utan bara förnamn, och att man kan beskriva sin resa i OA. Vad är OA? Så anonymiteten kan vara lite svår att förhålla sig till, så i det tyckte vi, men det har vi fått klarhet i nu då. Och så den 12:an då, anonymiteten är den andliga grundvalen för alla dessa traditioner och påminner oss om ständigt om att sätta princip för person. Här slipper vi ju skitsnack, skvaller, när vi liksom bara låter det som vi hör på mötena stanna i våra hjärtan, liksom. Det är en sån otrolig trygghet. Och jag vill bara säga att som avslutning här, liksom, att det står också i den här OAS 12:12 att genom att värna om och följa de här traditionerna så hålls OAS livbåt flytande. Jag behöver livbåten, då behöver jag värna om traditionerna, annars drunknar jag. Så är det. Sen så vill jag passa på att gå över till nästa talare. För som sagt, huvudsyftet är ju att föra budskapet vidare. Tradition 5 är jätteviktig. Vi tänkte att vi skulle faktiskt läsa den texten. Den var inte så fasligt lång. Och sen så ska vår nyaste nykomling, tror jag. Eller ja, inte riktigt. Vi hade en igår faktiskt på kvällsmötet. Men en av våra nyaste nykomlingar, Ingela, ska dela hur det var att komma som nykomling till möten. Ja, jag tror att jag lämnar ordet till dig, Ingela. Tack. Tack.
Tradition 5. Varje grupp har endast ett huvudsyfte. Att föra budskapet vidare till det tvångsmässiga överätare som fortfarande lider. Tvångsmässiga överätare har erbjudits många olika slags lösningar på våra problem. Allt från bantningsprogram, hälsohem och terapier till pulver, sprutor och piller. Mitt ibland alla dessa rop på överätarnas uppmärksamhet och pengar är OA, anonyma överätare, unikt i att erbjuda ett andligt program som har fört med sig tillfrisknande till tusentals personer som hade förlorat hoppet. Vi som har hittat en förnuftigt sätt att äta och leva på har ett ansvar att se till att OA inte leds in på något sidospår. Våra grupper träffas för att vi ska kunna berätta för andra tvångsmässiga ätare om vårt tillfrisknande genom de 12 stegen och de 12 traditionerna. OA kommer alltid att erbjuda tillfrisknande till dem som lider av vår sjukdom, så länge vi kommer ihåg att detta är vårt huvudsyfte. En viktig anledning till att vi håller oss till våra huvudsakliga syfte på OA-möten är att våra grupper ska kunna hjälpa oss att tillämpa den 12:e steget. Erfarenheten har visat att vi inte kan behålla den värdefulla gåva som vårt eget tillfrisknande är om vi inte ger bort detta tillfrisknande genom att dela med oss av OAs budskap till andra. När vi fokuserar våra diskussioner på de principer som uttryckts i de 12 stegen och de 12 traditionerna och när vi delar med oss av hur vi har funnit lösningen på våra problem med mat genom att tillämpa dessa principer, upptäcker vi att vi för budskapet vidare till de som fortfarande lider och även till oss själva. Oavsett hur mycket vi än har tillfrisknat behöver vi fortfarande höra OAs budskap. Varje gång vi erbjuder vår erfarenhet, styrka och hopp till det tvångsmässiga ätare som fortfarande lider, ger vi tillbaka det som vi själva har fått. På så sätt förstärker vi flödet av helande kraft som också gynnar vårt eget tillfrisknande.
Dessutom har vi OA-medlemmar möjlighet att hjälpa andra tvångsmässiga överätare på ett sätt som ingen normalätare kan. Vi vet detta eftersom vi har andra OA-medlemmar att tacka för vårt eget tillfrisknande. Vår läkare, familj eller våra vänner har kanske uttryckt sin oro över våra problem med mat eller gett oss råd, men deras ord verkade inte hjälpa. Vi kände att det inte förstod oss. I OA däremot hittade vi personer som hade gjort och känt samma saker som vi. Vi började ivrigt lyssna till vad de hade att säga. Vi ville veta hur det kom sig att de kunde tillfriskna. Från dessa erfarenheter upptäckte vi en viktig regel. Det är mer troligt att den tvångsmässiga överätare som är aktiv kan finna hjälp från någon som också har upplevt smärtan med tvångsmässigt ätande än från läkare, familj eller vänner. När vi talar öppet om vår egen kamp och sätter fokus på vår tillfrisknande i OA ger vi ett budskap om styrka och hopp till den lidande nykomlingen som inte går att få någonstans utanför OAs gemenskap. Tradition 5 påminner oss om att vårt tillfrisknande inte bara beror på att vi diskuterar våra problem med varandra. Det är ju OAs budskap i våra steg och traditioner som vi finner lösningar på våra problem. Att leva efter dessa principer har räddat våra liv. Ärlighet, hopp, tillit, mod, integritet, villighet, ödmjukhet, självdisciplin, kärlek, uthållighet, andlig medvetenhet, service, sammanhållning, förtroende, ett öppet sinne, ansvar, acceptans, jämlikhet och gemenskap. Det är dessa principer från de 12 stegen och de 12 traditionerna snarare än våra problem som bör stå i fokus på varje OA-möte. Samma sak gäller när vi sponsrar andra OA-medlemmar. Vi hjälper dem bäst då vi lyssnar, undviker att ge råd och berättar om vår erfarenhet av att leva efter OAs principer. En OA-grupp är inte en sällskapsklubb, även om vi får underbara vänner i OA och ser fram emot att träffa dem på möten. Tradition 5 påminner oss om att OA-grupper ofta stör ut om gruppmedlemmarna skapar små slutna sällskap inom gruppen. Eller om de ständigt nonchalerar nykomlingarnas behov och inte gör några försök att välkomna dem eller förklara grunderna för tillfrisknandet i OA för dem. En OA-medlem skrev i Lifeline, vår tidskrift om tillfrisknande, om sina erfarenheter av Tradition 5. Under mina första år i OA brukade mötesledarna föreslå att vi skulle presentera oss för nykomlingar under pausen. Trots deras upprepade påminnelser gjorde varken jag eller många andra medlemmar det. Gud vet hur många nykomlingar som gick därifrån för att aldrig återvända till OA. Det måste ha varit ganska likt ett slutet sällskap för dem. Detta förändrades då min man och jag flyttade till en stad där det inte fanns några OA-möten. Min sponsor uppmuntrade mig att starta ett. Jag var rädd men jag antog utmaningen. Gruppen var liten, vi var bara 4 stycken, men vi var angelägna om att växa. Vi hoppades på nykomlingar, men det kom inga. Snart fick vi veta att 2 av våra 4 medlemmar var tvungna att sluta på grund av att mötestiden inte längre passade. Men innan det slutade fick vi vår första nykomling. Vi kastade oss över henne. I pausen gick alla till henne för att prata. Plötsligt upptäckte jag att min rädsla för att närma mig en ny människa hade försvunnit. Mitt behov av att tillfriskna var mycket större än min rädsla. Nu för tiden undviker jag inte längre att prata med nykomlingar. Idag närmar jag mig dem med öppna armar, tackar dem för att de kom och uppmuntrar dem att komma tillbaka. Utan dem skulle inte vår grupp ha kunnat fira sin ettårsdag. Den tvångsmässiga överrättare som fortfarande lider är inte alltid en nykomling i OA. Hon eller han kan också vara en etablerad medlem som har svårigheter med sjukdomen tvångsmässigt ätande eller med andra problem. Att se en av våra medlemmar ta ett återfall eller uppleva personliga problem kan vara skrämmande för oss och vi kanske reagerar genom att döma den medlem som bryter sin abstinens eller som har andra slags svårigheter. Ofta är vi frestade att undvika problemet genom att undvika den lidande personen. På OA-mötena kanske vi använder devisen "håll dig till vinnarna" som en ursäkt för att slippa prata med den som har tagit återfall. Eller för att aldrig ringa till våra vänner som har slutat att komma. När vi reagerar på dessa sätt glömmer vi det primära syftet med vår grupp. Vilken är att föra OAs budskap om hopp till de som fortfarande lider. Inklusive de bland oss som har hört budskapet många gånger förr. Tradition 5 säger också att vi ska se bortom vår egen grupp till tvångsmässiga överrättare som ännu inte har varit på ett möte. I vårt primära syfte ligger ett ansvar att nå ut till dessa personer på alla sätt vi kan. Detta är anledningen till att varje OA-grupp ger en del av sina pengar till att stödja intergrupper, regionen och världsservice. Dessa serviceorgan räcker ut OAs hand och hjärta till världen runt omkring oss. på sätt som enskilda grupper ofta inte kan. Det gör det genom att upprätthålla OA-kontor och telefonsvararservice, genom att sätta ut meddelanden om möten och annan information om OA i media, genom att anordna speciella evenemang, konvent och maratonmöten, genom att ge ut möteslistor och litteratur om programmet, genom att skaffa talare och genom att ordna så att olika grupper, sjukhus, skolor och andra intresserade får information och genom många andra sätt. Innan OA levde många av oss helt enkelt för att äta. Nu när vi har gått samman i OA-grupper har vi ett nytt syfte. Tar vi beslut som hjälper oss att föra ett budskap om hopp och tillfrisknande till andra. Koncentrerar vi oss i vår grupp tillräckligt på OAs primära syfte, fokuserar vi våra diskussioner på de 12 stegen, de 12 traditionerna, verktygen och tillfrisknande från tvångsmässigt ätande. Välkomnar vi nykomlingar till vår grupp och ger dem särskild uppmärksamhet. Försöker vi göra OAs gemenskap känd för människor utanför programmet som behöver hjälp? På vilka sätt stödjer vi vår intergrupp, region och världsservice i deras strävan att nå ut? Erbjuder vi oss någonsin att hjälpa nykomlingar, besökare från andra ställen eller andra behövande medlemmar att ta sig till våra möten? Vad gör vi för att medlemmar som återvänder till OA ska känna sig välkomna tillbaka? Är vi noga med att välkomna nya medlemmar, prata med dem och att erbjuda dem våra telefonnummer? Kan nya medlemmar hitta sponsorer i vår grupp? Är någon i vår grupp noga med att ringa nykomlingar eller medlemmar som har varit borta från mötena? Kommer vi ihåg att även OA-medlemmar som har varit med länge i programmet kan vara tvångsmässiga överrättare som fortfarande lider? Hur behandlar vi den medlem som har varit med länge och som har svårigheter med tvångsmässigt ätande eller med livet? För grupper inom OA likväl som för enskilda individer inom OA hjälper den femte traditionen oss att göra det enkelt. Vi upptäcker att när vi koncentrerar oss på vårt primära mål att göra service kan vi börja rensa bort en mängd onödiga problem. När vi koncentrerar oss på att föra ett budskap om hopp vidare till andra kan vi tillåta oss att använda våra unika förmågor på sätt som är till verklig nytta för andra. Resultatet är bättre än något som vi skulle kunna räkna ut själva. För vi finner en djup tillfredsställelse i att göra service när vi med förenade krafter bidrar till tillfrisknandet i OA.
Tack.